Now we come then to the descent into hell.
Nu kommer vi till ämnet kristen nedstigande till helvetet.
You all know that many modern theologians deny the doctrine of hell.
Ni vet att många moderna teologer förnekar läran om helvetet.
They deny the doctrine of eternal punishment.
De förnekar läran om evigt straff.
They say that a doctrine of hell and eternal punishment could not possibly be reconciled with the idea of a gracious God.
De säger att läran om ett helvete och en evig fördömelse kan inte på något vis förenas med läran om en kärleksfull och nådig Gud.
They forget that even though God is a God of love,
de glömmer att även om Gud är kärlekens Gud,
he is also a God of holiness and of justice.
Så är han också helighetens och rättfärdighetens Gud.
When Moses asked God to let him see his face,
när Mose bad Gud om den ynnesten att få se Guds ansikte,
God told Moses that he could not see his face and live.
Då sa Gud till Mose, du kan inte se mitt ansikte och leva.
But you remember that God promised that he would proclaim his name to Moses.
Men ni kommer ihåg att Gud lovade att han skulle förkunna sitt namn för Mose.
That simply means that God promised to tell Moses what kind of God he was, even though he could not see him.
Och det betyder att han lovade att han skulle tala om för Mose vad han var för slags Gud, även om Mose inte kunde se hans ansikte.
And he told Moses that he was the God who forgives sin.
Och då säger han, jag är den Gud som förlåter synden.
But at the same time he told Moses that he was the God who does not forgive sin.
Men samtidigt säger han, jag är den Gud som inte förlåter synden.
That sounds like a contradiction to us.
Det låter som en motsägelse för oss.
And the only way that that contradiction can be solved is through the cross of Christ.
Och det enda möjligheten att lösa denna motsägelse, det är Kristi kors.
The cross of Christ shows us very clearly that God means what he says when he says that he will punish every sin.
Korset visar oss tydligt att Gud menar vad han säger när han säger att han straffar synden.
But the cross also shows us that God means it when he says that he will forgive our sins.
Men korset visar oss också att Gud menar vad han säger när han säger att han vill förlåta vår synd.
It was only through the suffering and death of his son,
endast genom Guds sons lidande och död,
that God found a way to both to forgive sin and to punish sin at the same time.
Har Gud funnit ett sätt att både straffa och förlåta synden samtidigt?
And those who want to be faithful to the Bible must believe that God must believe in the doctrine of hell and eternal punishment.
Och de som vill vara bibeltrogna måste tro omfatta läran om evigt straff och helvete.
Some churches have gone so far in their opposition to this doctrine.
En del kyrkor har gått så långt i sitt motstånd mot denna lära.
That they have even changed the Apostles' Creed.
Att de till och med har ändrat på den apostoliska trosbekännelsen.
Some churches have actually dropped the words he descended into hell out of the second article.
Flera har ändrat i andra trosartikeln orden nederstigen till helvete.
Others have changed the phrase so that it no longer says he descended into hell.
En del har helt tagit bort den frasen, andra har ändrat detta uttryck så att det inte säger att Kristus nedsteg till helvetet.
And they say that he went to the dead.
Utan man säger istället nederstigen till dödsriket.
Okay. The realm of the dead.
Nedstigen till döden.
I was going to say that next.
There are very few passages in the Bible that speak of the descent into hell.
Nu är det ganska få ställen i Bibeln som talar om nedstigande till helvete.
And if the words were not in the Apostles' Creed, we probably would not hear much about this doctrine.
Och fanns nu inte dessa ord i den apostoliska trosbekännelsen, så skulle vi nog inte höra så mycket om den här läran.
So far as I know, there are only 4 passages in the whole Bible that speak of the descent into hell.
Så långt jag vet så finns det bara 4 ställen i Bibeln som talar om nedstigande till helvete.
I'm not quite sure in my own mind whether 2 of those passages really apply.
Och jag är inte helt säker i mitt sinne om 2 av dessa 4 ställen är tillämpbara.
One of the passages in Psalm 16.
Ett av ställena är den 16:e psalmen.
Where David says in a messianic prophecy, thou wilt not leave my soul in hell.
Där David säger i en messiansk profetia att du ska icke lämna min själ i helvetet.
Whether that passage talks about the descent into hell or not is very questionable.
Om detta ställe talar om kristenhetsigan till helvetet eller inte, det är frågetecken om.
In Ephesians 4:9, we have another such passage that might be understood that way.
Ett annat ställe som kan förstås i det här sammanhanget om nedstigningen till helvetet är Efesierbrevet 4:9.
There it says that Jesus descended to the lower parts of the earth.
Där står att Jesus nedsteg till jordens lägre delar.
Some people understand that to mean that he descended into hell.
En del uppfattar detta som om att det betyder att Kristus nedsteg till helvetet.
But just as a gift of money is a gift that consists of money.
Men precis som en penninggåva, en gåva som består av pengar.
So the lower parts of the earth might be those lower parts which consist of the earth. They are lower than heaven.
Så kan också jordens lägre delar vara de delar som består av jorden, det vill säga som är under himmelen.
So the only two passages that I am sure apply are Colossians 2:15.
De enda ställen som jag är helt säker på passar in här är Kolosserbrevet 2:15,
which I will ask Dr. Erlandson to read,
som jag först ska läsa. Han har avväpnat andevärldens förstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla i det att han i honom har triumferat över dem.
And the other passage is 1 Peter 3:18-20.
Det andra stället är 1 Petri 3:18-20.
And that is the clearest of all the passages, and we will discuss it a little later.
Och det är det tydligaste av alla ställena, och det ska vi gå igenom lite senare.
The formula of Concord has a very short article on this doctrine.
Concordieformen i den lutherska bekännelseskriften har en kort artikel om den här läran, Kristi nedstigande till helvetet.
And in that article we are warned against too much speculation in this matter.
I den artikeln varnas vi för allt för mycket spekulerande i den här frågan.
The article refers us to a sermon that was preached by Luther in Torgau in 1533.
I den artikeln hänvisas till en predikan av Martin Luther som han höll i Torgau 1533.
So far as I know, this is the only time that Luther preached on that doctrine.
Så långt jag vet är det enda gången som Luther predikade över denna lära.
And the sermon is rather short.
Och predikan är ganska kort.
Luther also in that sermon makes it very clear that we do not know very much about this matter.
Luther gör också mycket klart i den predikan att vi vet inte så mycket i den här frågan.
And he says that we should not ask many foolish questions about it.
Och han säger vi ska inte ställa en rad dåraktiga frågor i den här saken.
The one thing that we can be very clear about is that the descent into hell does not belong to Christ's suffering but to his victory.
Det som vi kan vara helt klara över är detta, att Kristi nedstigande till helvetet hör inte med till Kristi lidande utan till hans upphöjelse.
Many Protestant theologians are inclined to equate the descent into hell with Christ's suffering.
En del protestantiska teologer, en hel del, har missförstått det här och tror att Krist, när det står i trosbekännelsen nedstigen till helvetet, så har det att göra med Kristi lidande.
The same mistake was made by the Lutheran pastor Apinus in the city of Hamburg after the time of Luther's death.
Samma misstag gjordes av den lutherske pastorn Apinus i Hamburg efter Luthers död.
Now we do not doubt at all that Christ did suffer the torments of hell.
Vi tvivlar inte ett ögonblick på att Kristus har lidit helvetets straff.
St. Paul tells us in Galatians that Christ was made a curse for us.
Paulus säger i Galaterbrevet att Kristus gjordes till en förbannelse för oss.
And on the cross Jesus said, my God, why hast thou forsaken me?
Och på korset sa Jesus, min Gud, varför har du övergivit mig?
To be forsaken by God is to be in hell.
Att vara övergiven av Gud är att vara i helvetet.
And so we say that certainly the Lord Jesus suffered the punishment of hell that we had deserved by our sins when he was hanging on the cross.
Så förvisso led Kristus helvetet straff det vi hade förtjänat när Kristus hängde på korset.
But there are many reasons why we cannot say that the descent into hell is the suffering of Christ.
Men det finns många skäl som gör att vi kan inte säga att nederstigen till helvetet har att göra med Kristi lidande.
Epina said that Christ went to hell after his death and he stayed in hell until he rose on Easter Sunday morning.
Epina säger att Kristus for ner till helvetet så snart han hade dött och så var han där ändå till påskdagsmorgonen.
But when Jesus died on the cross, he said, "It is finished."
Men när Jesus stod på korset så sa han, det är slut, det är fullbordat.
That certainly means that his suffering had come to an end.
Och det betyder att hans lidande hade kommit till ett slut.
The word "it is finished" really means it is all done.
Orden "det är fullbordat, det är slut" betyder verkligen allt är gjort.
The work that he, that the suffering that he had come to endure for our sins had been completely suffered.
Det betyder att det lidande som han hade kommit att utstå i vårt ställe, det hade fullkomligt genomlidit.
And it would be almost impossible to imagine that great suffering followed that word "it is finished."
Därför är det omöjligt att tänka sig att ytterligare helvetets lidande följde uppe på det att hans lidande var fullbordat.
And you remember also that when Jesus, just before Jesus died on the cross, he said to the thief, "Today shalt thou be with me in paradise."
Ni kommer också ihåg att strax innan Jesus dog på korset så sa han till en av rövarna, "Idag ska du vara med mig i paradiset."
That certainly makes it very clear that when Jesus commended his soul into the hands of his Father with his dying breath, his soul went to heaven.
Det visar ju helt klart att när Jesus sa, "I dina händer befaller jag min ande," och sedan lämnade ifrån sig sin anda, då gick han till paradiset.
But the clearest argument against this particular view that Christ descended into hell after his death and before his resurrection is found in 1 Peter 3:18-20.
Men det klaraste argumentet emot att nederstigande till helvetet är en del av lidandet, det har vi i 1 Peter 3:18-20.
If you have your Bibles with you, will you please open them to that passage?
Har ni med biblarna så ska vi nu se på det stället.
As we said, some of these theologians hold that Christ descended to hell took place after he died and that he stayed in hell until he rose from the dead.
En del teologer har hävdat att när Kristus stod så for han till helvetet och så var han i helvetet ända tills han uppstod på tredje dagen.
At first glance it may seem that Luther agreed with this.
Vid första påseende kan det se ut som om Luther håller med om det.
In his sermon, which he preached at Torgau on the descent of Christ into hell,
i sin Torgau predikan om Kristi nedstigande till helvetet,
Luther says that Christ descended into hell while he was still in the grave.
Säger Luther att Kristus nedstig till helvetet medan han ännu var i graven.
But that remark only shows how closely Luther had paid attention to the text.
Men det påpekandet visar bara hur nära Luther ville komma denna text i första Petribrev.
Before we look at the text more closely,
innan vi ser närmare på texten,
I would like to call your attention to the whole background.
Så vill jag att ni ska lägga märke till hela bakgrunden.
In verse 18, Peter says that Christ suffered for our sins.
I vers 18 så säger Petrus att Kristus led för våra synder.
And then it says in the same verse that he was put to death.
Och sedan står det samma vers att han blev dödad.
And immediately after that it says he was quickened.
Och direkt efter det står det att han blev gjord levande.
And then right after that it says he went and preached, he went to the prison.
Och efter det så står det att han gick och stad till fängelse.
Then in verse 21 Peter talks about the resurrection.
Sen i vers 21 allra sist står det om Jesu Kristi uppståndelse.
And in verse 22 he speaks of his ascension first of all.
Och sen i vers 22 så står det att han har farit upp till himmelen.
And in the same connection it says he sat at the right hand of God.
Och därefter att nu sitter han på Guds högra sida.
In chapter 4 verse 6.
Och i kapitel 4, den sjätte versen.
He says he is ready to judge the quick and the dead.
I femte versen, att han är redo att döma levande och döda.
Now I think that if you will look at the list of events that are on the board.
Om ni nu tittar på tavlan och den här förteckningen över händelser.
He suffered.
Han led
under Pontius Pilatus.
Was crucified, dead and buried. Korsfäst, död och begraven.
He descended to hell.
Nederstigen till helvetet.
Thirdly, he rose again from the dead.
Nederstigen till helvetet. Oh, yeah. Right. Yeah. He descended to
hell. Ja. Nederstigen till helvetet. The
third day he rose. På tredje dagen uppstod
han igen ifrån de döda. He ascended to heaven. Uppstigen till
himmelen. Sittande på Gud Fader den allsmäktiges högra sida.
And he will come again to judge the quick and the dead.
Därifrån igen kommande till att döma levande och döda.
It is very clear that you have exactly the same steps that you have in the Apostles' Creed.
Ni ser alltså att ni har alla de steg som kommer i den apostoliska trosbekännelsen.
Except for this one.
Med undantag för detta jordlevande.
And we may say, well, aren't those two the same?
Men då kan vi säga, inte dessa båda detsamma?
He was made alive and he rose from the dead.
Han gjordes levande och han uppstod ifrån de döda.
But strictly speaking, that is not quite the same.
Men om vi ska vara mycket noggranna så är det inte helt detsamma.
Being made alive and coming out of the grave is about the same as waking up in the morning and getting up in the morning.
Att bli gjord levande och att gå ut ur graven är ungefär detsamma som att vakna upp på morgonen och att gå upp på morgonen.
And this is undoubtedly why Luther says it happened while Jesus was still in the grave.
Så det här är skälet till säkert att Luther säger att han nedsteg till helvetet medan han var i graven.
Jesus was first made alive.
Till Kristus blev först gjord levande.
And the next step was that he descended to hell.
Och därefter nedsteg han till helvetet.
And the next step was that he rose from the grave.
Och därefter så lämnade han graven.
Came out of the grave.
Kom ut ur graven.
And so Luther undoubtedly paid very, very close attention to those words that are written there by St. Peter.
Så utan tvekan ville Luther i detalj följa framställningen i första Petrusbrev.
Against that background then, let us look at verses 18 and 19.
Mot denna bakgrund ska vi se på vers 18 och 19.
Verse 18 says that Christ suffered once for sin, the righteous for the unrighteous, in order that he might bring us to God.
Där säger Petrus, Kristus själv led ju en gång döden för synder, rättfärdig led han för orättfärdiga, för det att han skulle föra oss till Gud.
Being put to death in flesh and made alive in spirit.
Ja, han blev dödad till köttet men gjord levande i anden.
In the original Greek, the word flesh and spirit do not have an article.
I den grekiska grundtexten så har orden kött och ande ingen artikel.
And we could really translate that he was put to death in a fleshly state and made alive in a spiritual state.
Därför kan vi översätta att han blev dödad i ett köttets tillstånd men gjord levande i ett andligt tillstånd.
He was put to death flesh-wise and made alive spirit-wise.
Han blev dödad på ett köttsligt vis men gjord levande på ett andligt vis.
Now what Peter means by that becomes clear from something that St. Paul says in 1 Corinthians chapter 16.
Vad Petrus menar med detta blir klart om vi ser på första Korinthierbrevet 15.
In verse 44 of that chapter,
i vers 44 i detta kapitel,
Paul speaks of the resurrection of the dead.
Talar Paulus om uppståndelsen från de döda.
As he does in all the verses around that verse.
Som han gör i alla verserna där omkring.
But in verse 44 he says that when the body is put to death it is buried a fleshly body and it is raised when it is raised as a spiritual body.
Där säger han att när en människa dör då begravs en kötslig kropp. Och när vid uppståndelsen så uppstår en andlig kropp.
The body rises from the dead.
Kroppen uppstår från de döda.
There is no question about that.
Ingen tvekan om att det är en kroppslig uppståndelse.
The same body that is buried is the body that comes out of that grave.
Samma grav som begravdes är samma kropp som begravdes är den kropp som kommer ut ur graven.
But it is not the same kind of body anymore.
Men det är inte samma slags kropp längre.
It has become a spiritual body.
Den har blivit en andlig kropp.
That sounds almost again like a contradiction to our human reason.
Det låter återigen som en motsägelse för vårt förnuft.
And we don't know completely what is meant by these words.
Vi vet inte fullkomligt vad som menas med dessa ord.
And we will not know until we experience it ourselves.
Vi vet inte fullt förrän vi får erfara det själva.
But we do have some indication of what this means from the resurrection of our Lord.
Men vi vet lite grann vad det betyder genom att vi har lärt känna Kristi uppståndelse.
The body that of Christ that was raised is the same body that hung on the cross.
Den Kristi kropp som uppstod är samma kropp som hängde på korset.
It still had the mark of the nails in the hands and feet.
Den hade alltjämt märkena i hålen i händerna och fötterna.
It had the mark of the spear, the spear wound in the side.
Och det hade märket av spjutet i sidan.
But it no longer was the kind of body that he had before he died.
Men det var inte längre samma slags kropp som den han hade före sin död.
It was a body that could go through locked doors.
Det var en härlighetskropp som kunde gå genom stängda dörrar.
It was a body that would no longer had to walk from one place to another.
Det var en kropp som inte längre behövde gå från en plats till en annan.
He could simply he appeared to the two disciples on the road to Emmaus.
Han kunde visa sig på vägen till Emmaus.
And before the two disciples could get back to Jerusalem, Jesus had already appeared once more to the disciples in Jerusalem.
Och innan lärjungarna hade kommit till Jerusalem så hade han en gång till visat sig för lärjungarna.
So his body was no longer bound by space and time.
Så hans kropp var inte längre bunden till tid och rum.
And so when Jesus was put to death, he was put to death in that fleshly mode of existence.
Så när Jesus blev dödad, så dödades han i detta kötsliga existenstillstånd.
But when he rose in a spiritual mode of existence.
Men när han uppstod, så uppstod han i ett andligt existenstillstånd.
So, and this is what Peter means when he says he was put to death in flesh and quickened in spirit.
Och det är det som Petrus menar här när han säger att Jesus blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.
And then it says, in which.
Och sen står det ordagrant i vilken, alltså i detta andliga tillstånd.
Yes, and yes, in that the pronoun refers back to the spiritual state. In this new spiritual state.
Så i detta nya andliga tillstånd.
He went and preached to the spirits in prison.
Så gick han och stod och predikade för andarna i fängelse.
And we are told that those spirits in prison were the unbelievers from the time of Moses, from the time of Noah.
Och vi får veta att dessa andar var de otroende från Noas dagar.
Now that ought to make it very clear at what time the descent into hell took place.
Och det gör det mycket klart när det ägde rum att Jesus steg ner till helvetet.
The descent into hell did not take place while Jesus was hanging on the cross.
Nederstigandet till helvetet ägde inte rum när han hängde på korset.
It did not take place on the Saturday when his body was in the grave.
Och det ägde inte rum på lördagen när hans kropp låg i graven.
It took place after he was made alive.
Det ägde rum efter det att han hade gjorts levande.
And we know that that happened early on Easter morning.
Och vi vet att det hände mycket tidigt på påskdagsmorgonen.
Not only do we know when he went to hell,
men vi vet inte bara när han nedsteg till helvetet.
But we can be sure from this verse also that he really went to hell.
Utan vi kan också vara helt säkra från den här versen att han verkligen nedsteg till helvetet.
The Bible teaches us very clearly that when unbelievers die, they go into eternal damnation.
Bibeln lär oss så tydligt att när icke troende dör, så går de till fördömelsens ort.
These unbelievers then who were in prison were in the prison of hell.
Detta otroende som var i fängelset var alltså i helvetets fängelse.
So we are sure then the Bible teaches very clearly that on Easter Sunday before he came out of the grave, Jesus went to hell to preach.
Vi vet helt visst om alltså att mycket tidigt på påskdagsmorgonen när Jesus gjordes levande, så steg han ned till helvetet för att predika.
Now, some people think that Jesus went to hell to preach the gospel.
Nu tror somliga att Jesus nedsteg till helvetet för att predika evangelium.
To give these people an opportunity for repentance.
För att ge de här icke-troende en andra chans till omvändelse.
But we know that this cannot be true.
Men vi vet att detta kan inte vara sant.
Because the Bible clearly teaches that there is no second chance at salvation after a person dies.
Bibeln lär helt tydligt att det ges ingen andra chans till omvändelse efter det att en människa har dött.
The Bible says in Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, and after this the judgment.
Bibeln lär i Hebreerbrevet 9:27 att det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas.
And you remember that in the story of the rich man and Lazarus.
Och ni kommer ihåg berättelsen om den rike mannen och Lazarus.
Abraham told the rich man that there was a great gulf between heaven and hell, and there was no possibility of ever crossing that gulf.
Abraham sa till den rike mannen att det är en stor klyfta mellan dem, och ingen kan passera där över.
And if that's true, then certainly there is no such thing as people ever passing out of hell into heaven.
Om detta är sant, så är det alltså helt klart att ingen kan komma över från helvetet till himmelen.
And we know that is true because also that is part of the word of God.
Och vi vet att det är sant, också detta är en del av Guds ord.
So it cannot be that Jesus went to hell to preach the gospel to those people and to offer them forgiveness.
Så det kan alltså inte vara frågan om detta, att Jesus nedsteg till helvetet för att predika evangelium och erbjuda dem förlåtelse.
And that is also made clear by the word that is used here.
Det blir också klart av grundtextens verb.
There are two words in Greek that mean to preach.
Det finns två grekiska verb som betyder predika.
The first word is charisso.
Det första verbet är charisso.
And the second word is euangelizo.
Och det andra verbet är evangelizo.
And this is the same word from which we get the word evangelium.
Detta andra verb, evangelizo, är det verb som har givit upphov till vårt ord evangelium.
And this word means to preach the gospel.
Och det verbet betyder att predika evangelium.
That is not the word that is used here.
Men det är inte det verbet som används här i första Petribrev.
The word that is used here is charisso.
Utan det verb som används här är verbet charisso,
which simply means to make an announcement.
Vilket helt enkelt betyder att göra en proklamation, en annonsering.
And what the announcement was that Jesus made there, we are not told in this text.
Och vad Jesus proklamerade där i helvetets fängelse, det nämns inte i texten.
But we gain some information about that from Colossians 2:15.
Men vi får en viss information om det från Kolosserbrevet 2:15.
I will ask Dr. Erlandsson to read that passage once more.
Jag ska be Dr. Becker att vänta en stund, så ska jag slå upp det. Och så ska jag läsa det. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem.
Now it is clear here that Paul is talking about evil spirits when he speaks of principalities and powers.
Här är helt klart att Paulus talar om onda andar när han talar om andevärldens furstar och väldigheter.
And when he says that he spoiled them, that means he took their weapons away from them.
Och när det står att han avväpnade dem, så tog han ifrån dem deras vapen.
And I'm sure you all know what a triumph was.
Och ni vet säkert vad en triumf var för någonting.
When a Roman general won a victory, a great victory over the enemies.
När en romersk general vann en stor seger över fienderna.
The Roman Senate would grant him what was called a triumph at times.
Då gav den romerska senaten åt honom en triumf.
Ordinarily, Roman soldiers were not allowed inside the city of Rome.
För det mesta så fick inte romerska soldater komma in innanför stadens murar.
But if a general had won a great victory,
men om en general hade vunnit en stor seger,
he was given permission by the Roman Senate to hold a parade through the streets of Rome.
Så fick han tillåtelse av senaten i Rom att hålla en stor parad in genom Roms gator.
In this parade, the general would first of all lead his armies through the streets.
I denna parad så fick generalen först tåga med armén genom gatorna.
Behind the army would come wagons loaded with the weapons that had been taken from the enemy.
Och bakom armén så kom det en rad vagnar fulla av vapen som man hade tagit ifrån fienderna.
At the end of the parade would be the prisoners of war that had been taken.
Och allra sist så kom alla tagna krigsfångar.
Who would either be sold as slaves or put to death.
Som antingen såldes som slavar eller dödades.
And thus such a victory parade was a demonstration of the general's victory.
Och en sådan här segerparad var en demonstration av generalens seger.
And when Paul says that Jesus spoiled principalities and powers and made a public show of them, triumphing over them in that public show.
Så när nu Paulus säger att Kristus har avväpnat de onda andarna, andevärldens furstar och väldigheter, och gjort en offentlig triumfparad över dem.
Then it meant that he went to hell to demonstrate that he had been victorious.
Då betyder det att han nedsteg till helvetet för att demonstrera att jag är segraren.
And really this is all we know, because the Bible doesn't tell us any more than this.
Och detta är allt vi vet, för Bibeln säger oss ingenting ytterligare om detta.
But when we put these two passages together, we can say that Jesus went to hell to make a proclamation of his victory.
Men när vi nu tar 1 Peter 3 och Kolosserbrevet 2:15 tillsammans, så kan vi säga att Kristus nedsteg till helvetet för att ge en offentlig proklamation av sin seger.
And Luther says that this is the most important lesson that we should remember from the descent into hell.
Och Luther säger att detta är den avgörande undervisningen som vi ska minnas när det gäller läran om Kristi nedstigande till helvetet.
He says that even though we do not know much about it and should not speculate much about it.
Han säger att även om vi inte vet så mycket mer om detta och inte bör spekulera om det.
The fact that Jesus descended to hell should be for us a clear demonstration that he has won the victory over the devil.
Så är det helt klart att det faktum att Kristus nedsteg till helvetet betyder att han har besegrat helvetet och djävulen.
And he said that he was very pleased with the old paintings that showed Jesus leading all the saints away from the power of the devil.
Och han säger att han är mycket nöjd med de målningar som fanns som visar att Kristus leder alla troende, alla heliga bort ifrån djävulens välde.
Now there's one more thing that we need to take a closer look at before we stop.
Det är en sak till som vi bör se närmare på innan vi slutar.
In verse 6 of the next chapter, chapter 4.
I kapitel 4, vers 6 i första Petri brev.
It is said that for this cause the gospel was preached to dead people in order that they may be judged according to men in the flesh but live according to God in spirit.
Där står det ty att evangelium blev förkunnat jämväl för döda. Det skedde för att dessa om det än till köttet blev och dömda, så som alla människor dömas, likväl till anden skulle få leva, så som Gud lever.
In the original language, the word in the flesh and in the spirit is exactly the same as it is in verse 18 of the preceding chapter.
I grundtexten så är orden kött och ande exakt de samma som vi hade tidigare i 3:18, det vill säga utan artikel.
Now many people say that this verse proves that Jesus went to preach the gospel to these dead people.
Nu säger somliga att den här versen den bevisar att Jesus nedsteg till helvetet för att predika evangelium för andarna där.
In this verse, this Greek word is used.
I den här versen används verbet evangelizo.
But this does not say that Christ went to preach the gospel to dead people.
Men det säger inte att Kristus nedsteg för att predika evangelium för döda.
It says in the preceding verse.
Det säger i den föregående versen.
That people will give an account to the one who is ready to judge both the quick and the dead.
Att de ska göra räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda.
And then in connection with that he says, for that reason the gospel was preached to those who are dead.
Och sen står det, av det skälet så hade evangelium blivit förkunnat för dem som är döda.
There were many people in the early church who believed that if people died before the second coming of Christ,
det fanns många i den tidiga kyrkan som trodde att om människor hann att dö före Kristi återkomst,
then the people who had died would have less of a share in salvation than those people who were living when Christ came.
Så trodde de att de som då var döda skulle få mindre del i välsignelserna än de som ännu är i livet när Kristus kommer åter.
In 1 Thessalonians chapter 4, 18 and following, we have
a clear indication. I Thessalonikerbrevet 4, 18 och följande.
We have a clear indication of this.
Så får vi ett klart vittnesbörd om detta.
There Paul says to the Christians in Thessalonica.
Där säger Paulus till de kristna i Thessalonika.
That they should not mourn over their dead fellow Christians as people who have no hope.
Att de ska inte sörja över sina avsomnade som om det var sådana som inte har något hopp.
And in that connection he says that those people who are living when Christ comes will have no advantage over those who have died.
Han säger att de som lever ännu när Kristus kommer tillbaka har inget företräde framför de troende som redan har dött. Det är 4:13 följande.
I don't think that any of us have any difficulty with that idea.
Jag tror inte att någon av oss har någon svårighet med denna tanke.
But if Paul had to tell those Thessalonian Christians that people who had who were living when Christ came would not have any advantage over those who were dead, there must have been some people in the congregation who thought that they would have such an advantage.
Men om Paulus måste direkt säga till de kristna i Thessalonika att de som ännu lever vid Kristi återkomst inte ska ha något företräde framför de troende som redan har hunnit dö, då fanns det tydligen anledning att påtala detta.
And so he tells them that when Christ comes again, the dead people, the dead Christians will rise first.
Så han säger därför här i första Thessalonikerbrevet 4:13 följande, att de troende som redan har hunnit dö, de kommer först att väckas upp.
And then the living believers will be caught up together with the dead believers to meet the Lord in the air.
Och sen så ska de levande troende tillsammans med de döda troende som då har uppväckt tillsammans ryckas upp Herren till mötes.
The dead unbelievers of course will be raised at the same time.
De döda icke troende blir också uppväckta samtidigt.
We know that from John 5:28.
Det vet vi av Johannes 5:28.
The passage which we looked at this morning.
Det stället som vi såg på denna morgon.
But here the dead unbelievers or the living unbelievers do not come into consideration at all.
Men här så handlar det inte om detta med levande troende och living believers and
the dead believers, the dead unbelievers and the living unbelievers do not come into consideration at all.
Här behandlar inte Paulus frågan om döda icke troende
or living
eller levande icke troende
unbelievers, but only he is only making the point that it makes no difference whether a person is living when Christ comes or if he is dead when Christ comes. If he's a believer, if they are believers, both of them will share equally in the salvation that Christ brings us.
Utan poängen är här att vad troende beträffar så spelar det ingen roll om vi har hunnit dö före den yttersta dagen eller lever ännu vid den tidpunkten. Vi ska tillsammans vara med i alla fall.
And that's why it's perfectly fine that the gospel was preached to dead people. That's why it's perfectly fine that the gospel was preached to people who are now dead.
Är det fullkomligt eller utomordentligt att evangelium blev predikat för sådana människor som nu var döda.
See, if they have died since they heard the gospel, that will not mean that they will miss out on anything just because they have died.
Så betyder det att de kommer inte att missa någonting bara därför att de har hunnit dö.
So what Peter is really saying here,
vad Petrus verkligen säger här i 4:6,
because Christ will come to judge both the quick and the dead.
Det är i 45 versen att eftersom Kristus ska komma för att döma både levande och döda.
Therefore the gospel was preached to those people who are now dead.
Därför har evangelium predikats för de människor som nu är döda.
Because they will also live to God in spirit.
Ty de ska också leva för Gud i anden.
And just as Jesus was put to death in a fleshly mode of existence.
Och precis som Kristus led döden i en kötslig existensform.
So these people who died in a fleshly state,
så är det så med de människor som har dött i en kötslig existensform,
will be raised again in a spiritual state of existence.
De ska uppväckas igen i ett andligt existenstillstånd.
And in that spiritual state of existence, they will enjoy the blessings that were offered to them in the gospel while they were alive.
Och i detta andliga existenstillstånd ska de få njuta av de välsignelser som hade erbjudits dem i evangelium medan de ännu levde.
So verse 6 does not say that the gospel is preached to dead people after they are dead.
Vers 6 säger inte att evangelium predikas för döda människor efter det att de har dött.
But it talks about people who are now dead to whom the gospel was preached while they were alive.
Utan det talar om sådana människor som nu är döda men som har fått höra evangelium medan de levde.
So that when Jesus comes to judge the quick and the dead,
så att Jesus kommer för att döma levande och döda,
not only the living will share in his salvation,
inte bara de levande få del av hans frälsning,
but also the dead people who heard the gospel and believed it will share in that blessing.
Utan också de döda ska ha del i denna välsignelse. De döda som hade trott evangelium när det predikades för dem medan de ännu levde.
So and we must remember that the word for preach in verse 19.
Vi ska alltså komma ihåg att verbet för predika i vers 19 i tredje kapitlet
is not the same word as the word for preach in verse 6
är
of chapter 4.
Är inte samma ord som ordet för predika i kapitel 4, vers 6.
And so we can sum up the few things that we know about the descent of Christ into hell in a very few words.
Och så kan vi med några få ord summera vad vi vet om Kristi nedstigande till helvetet.
We can say for sure that Christ did not descend into hell to suffer.
Vi kan säga helt visst att Kristus nedsteg inte till helvetet för att lida.
We can say that he descended into hell on Easter Sunday.
Och vi kan säga att han nedsteg till helvetet tidigt på påskmorgonen.
And we can be relatively sure that this took place before he came out of the grave.
Och vi kan vara relativt säkra på att detta ägde rum innan han gick ut ur graven.
As Luther says, we should not speculate too much about these things.
Men som Luther sa, vi ska inte spekulera för mycket i dessa ting.
We can be sure also that he went to hell to make an announcement.
Vi kan också vara säkra om att han nedsteg till helvetet för att göra en proklamation.
And not to preach the gospel.
Inte att predika evangelium.
Or to give unbelievers a second chance at salvation.
Eller att ge icke-troende en andra chans till frälsning.
Instead, we can say the descent into hell was a victory parade by which Jesus demonstrated his power over the devil.
Utan istället kan vi säga att hans nedstigande till helvetet var en segerparad i vilken han demonstrerade sin seger över helvetet.
And from that standpoint, it can be a source of great comfort to us.
Och utifrån denna ståndpunkt så är denna lära en källa till tröst för oss.
It is just another demonstration that Christ has redeemed us with his holy precious blood, with his innocent suffering and death from the power of the devil.
Det är ytterligare ett vittnesbörd om att Kristus verkligen har köpt oss fria och frälst oss genom sitt dyra blod.
From the power of the devil.
Från djävulens makt.
And for Christians, this is a great joy.
Och för en kristen är detta en stor glädje.
Which makes it possible for us to sing with Dr. Martin Luther.
Som gör det möjligt för oss att sjunga med Martin Luther.
Though devils all the world should fill.
Om djävulen uppfyller hela världen.
All eager to devour us.
Och de är alla ivriga att uppsluka oss.
We tremble not, we fear no ill.
Så darrar vi inte och vi fruktar inte ont.
They shall not overpower.
De ska inte bli oss övermäktiga.
This world's prince may still scowl fierce as he will. He can harm us none. He's judged. The deed is done. One little word can tell it.
I cannot recall right now. Det är alltså vår Gud är oss en väldig borg.
You all know that.
Vi kan sjunga den efter detta föredrag.
So I hope that you have enjoyed this as much as I have.
Jag hoppas att ni har glatt er över denna lära lika mycket som jag har.
And as I said before, I am very happy to have been with you again.
Och jag, som jag sa tidigare, jag är mycket lycklig att få vara med er igen.
I am always a little bit frightened when I have to get up and speak before a group such as this.
Jag är alltid lite nervös när jag måste tala inför en grupp som denna.
But when I am finished, I am happy to have had the opportunity to speak to you.
Men när jag är klar med alla mina föredrag så är jag lycklig över att ha haft förmånen att få tala till er.
And I thank you for listening.
Och tack för att ni har lyssnat.